Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Välkomna tillbaka till ännu ett sektpoddavsnitt med mig, Emma Genbäck. För detta pastor i Knutby-sekten, numera sjuksköterska. Och jag driver sektpodden tillsammans med dig, Rigmor.
Ja, Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut och analytiker.
Sist så började vi ett samtal, eller du snarare, Rigmor, med ett samtal med Peter Genbäck som har skrivit boken Knutby inifrån. Så förvandlades pingstförsamlingen till en sekt. Och vi kom ju en bit, men insåg att det var mer vi ville prata om. Så vi bjöd hit Peter igen. Välkommen Peter.
Tackar.
Så vi får fortsätta att prata om den här boken som faktiskt är ganska tjock och innehåller ganska mycket, med tanke på också alla de år som den har försökt att inrymma. Så att, och jag vet att vi då kom in på ett ord som för dig var nytt, Rigmor. Krossen.
Krossen.
Ja, för du, det mesta är ju ändå så ganska bekant för dig. Men det fanns också några nyheter i boken där krossen var en sån. Och vi började prata om det, men jag tror aldrig vi fick något svar på vad krossen var för någonting. Ska vi fortsätta
det ledde
där?
Det ledde vidare, Peter.
Ja.
Men berätta om krossen, för det var verkligen något. Det var ganska skrämmande att höra att ni så tidigt också var inne i de här tankegångarna.
Alltså det är ju, som jag säger, jag flyttade till Knutby i 1997. Och jag får väl säga så här, det är nog många som kanske har varit i Knutby som kanske inte direkt liksom av krossen, vad menas med det? För vi kanske inte använder det som begrepp så som vi har valt att göra i boken. Men vi hade uttrycket den som man säger att ja, men det här behöver krossas, eller det här, den här personen behöver gå igenom en kross. Liksom. Och det betyder ju egentligen att...
Jag vill bara säga att jag pratade med en tidigare medlem. Han visste direkt.
Jaha, okej.
Okay. Så det var inte obekant. Nej. Ja, det... Förlåt.
Ja, men det är intressant, för att jag var själv så här liksom att, för det var Annika Solander som har skrivit boken tillsammans med mig. När vi pratade om det så valde vi att börja kalla det krossen. Så det är intressant att höra att en annan tidigare medlem också känner igen det namnet. Men det var ju ett sätt att egentligen bryta ner en människa. Att man vi hade ju den här idén om att det finns en gammal och en ny människa. Det vill säga att det är det på något sätt det kristna dopet ska representera, att man begraver den gamla människan och uppstår som en ny människa. Och i den här gamla människan så fanns ju allting som var negativt, som inte var bra. Och det där skulle då brytas ner. Och det gjordes ju genom en ganska tuffa processer där en eller flera kunde vara på en person ganska mycket. Och för min egen del, som det jag beskriver, så är det ju framförallt året innan jag och Emma gifter oss som vi liksom får gå igenom det här. Och det som pekades på i mitt liv var ju att jag är för kall, jag är för hård, jag är för snäll, för liksom liberal på något sätt, eller diplomatisk, och att jag styrdes för mycket av min hjärna och inte av mitt hjärta. Och det var ju liksom, ja, det var en pågående process. Jag vet inte hur lång tid det tog, men det var ju några liksom veckor, månader.
Som det var, det var det någon som krossade dig då? Eller, eller hur gick krossen till? Var det en självförkrosselse?
Nej.
Eller var det kamrater eller ledare? Eller vem krossade och definierade det här som inte var bra och som skulle bort?
Alltså, i det här, just det här specifika fallet, så var det ju väldigt tydligt hur det kom ifrån Åsa och Helge, för att säga. Där de börjar påpeka liksom att, ja, men ser du inte hur du är kall och hård det här, ser du inte det här och det här och det här och det här. Men sen kunde de också delegera ut det här, att liksom, då kunde de prata med personen X att hjälp nu Peter så att han ser det här på andra områden. Eller han, och en del i det också var ju att man själv skulle söka Gud och be och liksom förändras, så att det kunde ju innebära att man gick ut på långa skogspromenader och bad och ropade till Gud liksom om att bli förändrad. Men det kunde, och i den här krossen då, det kunde ju dels då handla om att man var, som i det här fallet, för kall eller för hård, men det kunde ju också, det var väldigt mycket tag om att du är för religiös.
Vad betyder det?
Det är en fullständigt motiverad fråga, för de flesta tänker ju för oss som religiösa, men i våran tankevärld så skilde vi på att vara kristen och att vara religiös. Om man går till Bibeln, så Jesus, han var kristen, medans fariseerna, det vill säga det judiska etablissemanget, de var religiösa. Vilket gjorde att vara religiös, det var någonting, att man var lite lagisk och lite fyrkantig och så som person. Och då kunde ju krossen i det innebära, i alla fall liksom, det var ju en tid då folk, du måste kunna säga en svordom, eller du måste kunna liksom ta ett glas vin, eller du måste liksom och det där knöts ihop med saker som för vissa människor också kunde vara ganska förnedrande. Det är liksom ja, men du måste kunna liksom klara av det här eller göra det här. Och många gånger så var det så att man kanske gick över sina liksom personliga etiska, moraliska gränser på grund av det.
Du beskriver ju att du var med i krossen mot en kamrat som ni ville förändra.
Det är ett tydligt sånt exempel. Det var en kille som kom till oss. Vi var några som bodde i en lägenhet i Rimbo. Han kom dit direkt efter studenten. Ja, som flera av oss, som var, kan man väl säga att han var uppvuxen i en frireligiös sfär, hade rört sig i den liksom världen, och var väl liksom, det var väldigt, väldigt mycket så här religiösa uttryck kring honom som person, och det gjorde att ja, men vi liksom, vi skulle få fason på honom, eller man ska säga. Och i det fall handlar det mycket om att han skulle bli tuffare, han skulle liksom få bli mer råbarkad, han skulle få mer skinn på näsan, han skulle inte vara så tuntig, mesig liksom. Och det var ju jag som gick på honom stenhårt i det här.
Hur gjorde du då?
Nej, men det var ju att man liksom, tyvärr var det ju ganska mycket att man pika och håna honom. Det var ju inte någon kärleksfull process. Och det var ju inte en process som gjorde en människa trygg och säker, tvärtom. Man blir liksom, man undergräver ens liksom. Men jag gjorde ju det utifrån att jag hade ju lärt mig min tur och tänkte att det var så här det skulle gå till. Men det är såklart att jag är ju rädd att flera människor gick allvarligt sönder av de här processerna.
Visst.
Att man vi hade ju inget individtänk överhuvudtaget.
Nej.
Vi hade ju satt upp normer liksom, vad man skulle klara. Och det fanns ju inte en känslighet för att den här personen kanske är känsligare eller mjukare eller skörare. Utan den där normen vi hade, den sattes bara och sen körde man på.
Det här, Peter, som du berättar om, som ni kallade krossen, det är ju på något vis grunden för det som vi, Emma och jag, har pratat om när det gäller manipulation, när man till och med börjar kontrollera sinnet och beteendet. Då talar man om trauma-based, alltså traumabaserad kontroll av människors lydnad, att man kan styra en person. Så det påminner om det. Sen tänker jag på ett annat sånt där karaktäristiskt Knutby-begrepp som jag hade svårt att förstå och som jag tror våra lyssnare kanske inte känner till, och det är det ni kom in på mot slutet om domaren och fångvaktaren. Kommer du ihåg det begreppet?
Ja, och ja, ja. Oh, ja. Det är... Nej, det kan jag förstå, men inte förstå. Alltså, vi trodde ju på Bibeln i den märkelsen, och vi trodde ju på något sätt att det vi stod i, det som hände och skedde, det kunde vi också hitta svar i Bibeln. Och på senare tid så var det på något sätt den som drev de här teologiska, i alla fall om man säger så här, de här teologiska inriktningarna i fronten. Jag var med mycket mer med och liksom i boken har jag beskrivit det som att exempelvis i vissa lägen när Åsa Wallus har en idé och sen så klär hon, har som ett skelett. Sen var det Helges eller mitt ansvar att klä det här skelettet. På lite liknande sätt så var ju, blev ju Urban Fält den som liksom höll den här visionen eller inriktningen på det sättet. Och där var det ju så att alltså runt 2008-2009 drar sig Åsa undan från församlingen. Och som vi sa, att dörren stängdes. Efter det så på Urbans inrådan så hamnar församlingen i en sorgeperiod på 30 dagar. Där uppmaningen var till församlingen att ni ska klaga, sörja och gråta tills Gud upphöjer er. Och jag tror att Urbans tanke då var att Åsa skulle få se liksom, att församlingen blir förtvivlad för att du inte är där. Och att den förtvivlan skulle vara så kraftfull så hon skulle märka av det och känna att nej, men okej, jag förstår och komma tillbaka. Men det blev inte så. Och då hittade han ett bibelställe som jag faktiskt inte nu minns för det står, men jag tror det är Markus eller Matteus evangeliet, som är ett sammanhang där det står att se till att du gör upp med din broder så länge ni går tillsammans på vägen. För att om du inte gör upp med din broder så finns det så kommer han lämna dig till domaren, och domaren kommer döma dig och lämna dig till, kasta dig i fängelse, och där kommer fångvaktaren vaka över dig tills du har betalt sista öret. Väldigt fri återgivning av det bibelordet, men ungefär innebörden. Och det här bibelordet liksom gavs till församlingen som att här finns någonting som Gud vill uppenbara. Som Urban då såg. Han liksom, Urban hade ju någon slags profetroll i församlingen. Och jag kommer ihåg att till och med, alltså det var ju inte ens vi pastorer som förstod det här bibelordet till början med, utan vi liksom försökt för så gott vi kunde och höll väl lite god min ungefär. Men det som utkristalliserade sig mer och mer till slut var ju att brodern som man skulle gjort upp med så länge man vandrade tillsammans på vägen, det var Åsa. Det vill säga, så länge Åsa fanns i församlingen så hade man det klart med Åsa, då hade man liksom, då hade man klart med sin broder. Men nu hade ju hennes dörr stängts, och den då som inte hade gjort, hade det klart med Åsa, blev överlämnad till domaren. Mm-hmm. Och det var Gud som kastade dig i fängelse. Och i det här fängelset så skulle du sitta och fångvaktaren skulle vaka över dig tills du hade betalat det sista öret. Och fångvaktaren, det var Urban. Och den här personen då, det var de församlingsmedlemmar som var införstådda i hemligheten om Kristi brud, men som inte hade klart med Åsa.
Klart med?
Alltså som Åsa inte uppskattade, som hon inte tyckte om helt enkelt.
Hon
hatar ju dem.
Ja, det var inte så att de hatade henne och var arga på henne.
Absolut inte, absolut inte. Tvärtom, alltså så var det ju så att det vill jag nog, kan jag nog i ärlighetens namn säga, är det någon människa som har varit älskad i Knutby Philadelphia så är det Åsa.
Det framgår av allt.
Ja.
Ja,
ja, och det här var ju människor som var beredda att De var ju beredda att göra allt för henne.
Vilket och, de gjorde, vill jag påstå.
Ja, och det, men det är också det som var så hemskt var ju att det var ju inte så att de fick reda på vad de skulle göra, utan det ska man ju finna ut själv. Urban sa ju inte att så här kan du betala till sista öret. För då hade ju många, tror jag, vad nu det hade varit då, men hade han sagt liksom, du ska betala så här mycket pengar, då hade folk betalat så mycket pengar. Men han sa inte det, utan det var upp till var och en att finna, hur ska jag betala av min skuld?
Men vad var man skyldig? Vad var det för skuld?
Skulden var ju att man inte hade gett Åsa den upphöjelse och tillbörliga respekt som hon ansågs vara värd. Och den, och då var frågan så här, ja men hur mycket var hon värd då? Och svaret på det var ju egentligen oändligt. Så skulden gick liksom egentligen i praktiken aldrig att betala av.
Och hur betalade man ändå på den där skulden?
Och här var det olika människor som fann olika saker. Jag vet att det var några som nu minns jag inte exakt, men jag för mig att det var några som sa att de typ varje tisdag lämnade en jättedyr fin blombukett med snittblommor och troget höll sig till det. En annan person vet jag rensade alla rabatter och skötte trädgården hos Urban liksom nitiskt troget. Andra skötte hennes sopor och allting kring det också, så här också väldigt nitiskt noggrant liksom. Och det som hände med tiden var ju att de som gjorde det här noggrant, efter ett tag så började ju liksom Åsa uttrycka, prata om de här och kunde använda uttryck som att visst har det vänt med den här personen. Och när det här då skedde så var det att de liksom fick nåd av Åsa. De fick komma tillbaka. Så om man tänker när Åsa då stängde dörren runt 2009, så var vi ju kanske säg 15 personer, 12-15 personer omkring henne. 2016 när församlingen rasade, det var ju ett 50-tal personer som då hade liksom tagit sig tillbaka till Åsa, som det hette. Och där fick ynnesten att jobba åt henne egentligen.
Jag har hört talas om penninggåvor och smycken och värdesaker. Inte bara att man jobbade med tjänster.
Nej, det var ju penninggåvor. Jag vet när hon fyllde år, så var det ju liksom frågan, hur ska det här hanteras? Vi har en församling som uttrycker att ja, men Åsa fyllde 50 år, vi vill ge henne gåvor. Vi vill ge henne någonting. Och vi visste ju att om vi säger att vi skulle säga till församlingen att vi skulle ge henne någonting rejält, om vi säger om vi köpte en soffa eller vad som helst, så skulle hon kunna bli toksne på det här. Och liksom, varför ger de här fruktansvärda människorna med något sånt här? Och det var ju, alltså jag förstår ju Urban, han var nog mycket, mycket pressad i det här. Att hitta liksom fram, hur ska vi hantera det här?
Och, hantera hennes humör eller?
Ja, hantera hennes humör, eller som vi såg det, hennes sår. Och i det fallet blev det sagt att den som vill kan ge en penninggåva. Och jag vet att det var ju närmare 100 000 kronor hon fick i den gåvan.
Det var en stor födelsedagspresent.
Ja, det var en stor födelsedagspresent. Och då ska man komma ihåg att som var ifrån den gruppen som inte var i hennes svär. Alltså, sen var det ju de 50 personerna som var i hennes svär då. Så att det är en ganska liten grupp människor som ger en sån stor gåva.
Mm. För jag bara, menar du alltså att det var de människor som fanns längre ut som gav 100 000 ungefär?
Närmare 100 000, ja.
Så det var inte ens de som fick vara nära henne som gav så mycket pengar? Utan...
Nej, utan de som var nära henne gav ju gåvor.
Vad var det till exempel?
Alltså det kan jag väl känna sig att ja, men det var födelsedagspresenter och det får väl vara som det är med det. Men det fanns ju de som betalade av skulder som det är ju mångmiljonbelopp vi tar dem.
Så är det. Och skulderna är helt abstrakta.
Helt abstrakta, ja. Och sen var det också det som man ska komma ihåg. Kom ihåg framförallt, det var en kille som blev han var med, alltså för det som jag kommer ihåg, det var inte så här att du stod utanför den här sfären, sen kom du med den här sfären kring Åsa, sen var allting safe liksom. Så var det inte, utan när du kom in i den sfären där, då kunde du ju flyga ut igen och flyga in, och det kunde vara liksom, du kunde vara rätt och fel och rätt och fel. Och då var det en kille som, han hade kommit in i den här sfären, och sen så blev han fel och åkte ut igen. I det här fallet var det så att Åsa hade bestämt sig för att renovera deras hem och gjorde om hela huset.
Gjorde hon om? Målade hon och snickrade?
Nej, hon målade inte och snickrade inte in, men hon bestämde färgerna, hon bestämde alla material, allting sånt. Hon rev ut deras tvättstuga och satte den i garaget, så de fick gå ut och tvätta i garaget i framtiden, för det tyckte de var en praktisk lösning bland annat. Och i det här fallet så var det så att den här mannen då i huset, hon tyckte, som det oftast var, hon tyckte inte han tackade henne tillräckligt.
För
att hon hade, för att hon hade bestämt att hans hus skulle renoveras.
Mm-hmm.
Och då menar jag att det var inte så att han inte tackade, utan han köpte säkert jättefina gåvor, men hon tyckte inte det var nog. Och då vet jag att i hans fall, för att liksom på något sätt blidka hennes vrede, då köpte han såna här, han beställde, om jag inte minns helt fel, från Israel en typ av Fabergé-ägg och gav henne ett sånt varje dag i 30 dagar och sånt där. Något sånt. Jag ska inte säga säkert att det var 30 dagar, men det var väldigt många dagar. Men jag gillar det, för han krävde tillbaka alltihop sen.
När församlingen föll ihop.
Ja, då hörde han av sig, så jag vill ha tillbaka det där.
Gjorde han rätt i.
Ja.
Tänker jag. Alltså, vi har ju haft intrycket av att det var nästan ett slavsamhälle med, där man arbetade gratis och pressen var, ja, att inte få ett evigt liv i himmelen. Att man alltså använde sig av föreställningen att Gud hade en favorit på jorden. Och det var liksom ingen bussig Gud, det var ingen kärleksfull Gud, utan det var en bestraffande och skuldkänslor och krav till den här.
Skulle du säga så under den här tiden att liksom, det var ingen kärleksfull Gud, då skulle vi ju bara skrika rakt ut. Ja. För det var ju, hela vår tro var ju att Gud är kärlek. Kärleken är Gud nästan. Liksom. Och man måste också komma ihåg att i allt det här slavarbetet, allt arbeten, allting sånt, det var ju en gemenskap och en det fanns en dynamik i det. Det här kan ju låta helt knäppt då, mitt i det här hårda arbetet och hårda pressen, men vi hade ju roligt och det var skämt och det var omsorg och det var samtal och det var liksom, jag kan ju på det sättet se tillbaka till den tiden att liksom, okej, nu är det dags att sätta på vinterdäcken och då får man ju gå ut och stå där vid bilen. Så var det ju inte då. Då kom ju alla upp med sina bilar och vi körde alla bilar samtidigt och vi liksom, så det fanns ju en puls och en dynamik och en omsorg mitt i det här.
Ja, jag har förstått det som att det var en bestraffning att inte få jobba.
Mm.
Inte få jobba för ledarna.
Precis, det var exakt så. Att de som var fel fick ju absolut, alltså i Åsas projekt fick ju absolut inte de som var fel synas på bilder eller liknande som vi skickade, utan det, och det här, det är också något jag beskriver i boken, hur, liksom, hur komplext det blev för mig. Att jag var församlingens föreståndare. Nu ska församlingens spaanläggning renoveras. Men...
Spaanläggning?
Ja, vi hade en spaanläggning med ett antal övernattningsrum och sådär. Men jag får absolut inte ha med personer som är fel på bilder eller liknande.
Och vem, det var, vem skulle se bilderna?
Det var ju Åsa som då... Alltså, de här renoveringarna sköttes ju över en sån här sms, WhatsApp-grej liksom på telefonen. Och då var det ju ofta så här då att liksom, just den renoveringen av spa, kommer jag ihåg, var ju speciellt pressande för att vi skulle vara klara till ett visst datum, vilket innebar att de som jobbade med det här, vi jobbade hela natten, sista natten. Så att vi började väl kanske på, vi började på liksom, när folk kom hem från jobbet på eftermiddagen och sen så körde vi igång. Och jag kommer ihåg hur jag hade bokat in en rörmokare som skulle komma dit 8 på morgonen. Så typ 7:30 så fick vi samla allihop. Och liksom, okej, nu är det så här, snart kommer rörmokaren hit. Vi måste jobba vidare. Så nu får alla spela att vi precis har kommit hit. Så han inte fattar att vi har stått där hela natten, för det verkar helt sjukt. Och sen så stod vi där, och sen när han kom så var det som hej, hej, och liksom spelade som att ungefär nu ska vi äta frukost och köra igång.
Mm.
Och då var det så att under hela natten då så höll vi ju liksom, alltså Åsa var ju vaken på nätterna och sov på dagarna. Så att det gjorde ju att liksom, det var i nattetid vi fick liksom koordinera det här.
Vi var också vakna på nätterna men skulle jobba på dagarna.
Mm. Så var det. Jag skulle vara väldigt försiktig med, för att jag jobbar ju som pastor och jag hade ju alltid den möjligheten. Jag hade ju en helt... Jag kunde ju ofta titta med förvåning över hur andra människor orkade och hur de faktiskt uttryckte att nej, men det går bra. Liksom. För att, men jag vet ju de som liksom satt och somnade på sina jobb eller som... Och det är även så, jag har en bild med i boken när det går riktigt illa. Där några sätter sin arbetsbil dagen efter och exakt vad som händer vet jag inte, men förmodligen slumrar till och hamnar i diket och slår runt. Så att det är ju... Och jag menar, flera av de här var ju byggnadssnickare som står med sågar och maskiner dagen efter. Så det var otroligt pressat. Men jag ska också säga, vilket... Vi drev ju också på det här. Det var inte så bara att för menar, det skulle bli fel att de här man sitter och säger så här, titta bara, Åsa drev på det här. Nej, vi drev på det här allihop. Men det var ju också så att det var ju skönare att renovera än att bli misshandlad.
Det var det. Och då är vi i det här som jag kallar att det liknar ett slavsamhälle. Jag hörde också talas om att det påbjöds celibat för några eller för...
Alltså, ja, det talades om celibat. Det var inte alls så uppstyrt ordnat som kanske det kan låta att det var. Utan det här börjar, alltså Åsa Urban hade ju en relation som inleddes någonstans 2002 bakom ryggen på alla. Någonstans 2006 avslutas ju den här för att Urban, som han då sa att striden flyttade ut, det vill säga han... Och vad det här får ni läsa boken om ni vill ha det här förklarat.
Men friden flyttade ut.
Striden.
Alltså striden.
Striden flyttade ut. Och det innebar egentligen att han inledde en relation med en annan kvinna.
Och nu pratar vi om erotiska relationer.
Ja.
Mm.
Så från 2006 så lever ju Åsa i celibat egentligen. Vad jag vet, jag är ju egentligen inte insatt i den frågan. Och då börjar ju hon börjar antyda till andra. Tycker ni att det är rätt att ha ett samliv när inte jag och Jesus får ha ett samliv? Så hon, det är aldrig så vad jag vet att hon säger, i alla fall inte till att börja med, ni måste leva i celibat eller ni ska leva i celibat, utan hon frågar. Jag säger inte vad som är rätt eller fel, jag bara kan undra om jag som är Kristi brud reagerar på att ni har ett samliv, är det då rätt? Vilket gör att jag, vad jag vet då, så är det ju några personer som inleder det här redan runt 2006 och lever i celibat fram till 2016.
Det är 10 år när man är gifta med varandra.
Ja.
Du, i förra programmet eller avsnittet så nämnde du vid något tillfälle att du kallade Åsa drottningen.
Mm.
På vad sätt då drottning?
Nej, men det var ju en del i det, alltså att om Jesus är kung och Åsa gifter sig med Jesus, så innebär ju det införstått att hon blir drottning. Och det var ju också det bibelord vi styrkte oss mycket till. Det här var ju från psalm 45, och då står det om en drottning som står vid hans sida. Sen var det ju inte så att vi idag, det var liksom ingen som tilltalade henne som drottningen, utan det namnet vi använde var ju namnet Tirsa.
Men när hon undertecknade sms eller brev som jag har sett, så står det DT till exempel.
Vad drottning Tirsa.
Ja, så hon kallade sig själv på...
Ja, absolut. Och det var ju någonting hon hela tiden liksom efterlyste. Var ju liksom att bli behandlad. Alltså hon hade ju en idé och tanke om hur hon skulle behandlas. Och, det var, det, och om man säger så här, det är egentligen kärnan i hela sekteristproblematiken på något sätt. För det är också där så att hon har en idé om att så här ska jag behandlas. Och den, hur jag ska behandlas, det är ju det här hon beskriver i det hon kallar för Tirsa-profetian. Hon själv liksom profeterar över sig själv.
Ja.
Och som jag ska behandlas, det är så hela, liksom, himmelens gud, världens skapare, är den som vill att jag ska behandlas så här.
Mm.
Och han har utvalt människor som ska stå omkring mig. Då måste det ju vara så att han också har rustat dem för att behandla mig så som han vill. Och om de nu inte gör det, då är det förmodligen av rent djävulskap från deras sida.
Ja.
Så tror jag ungefär hennes resonemang
gick. Ja, det tror jag också. Och det, då har man vad som på läkarspråk kallas mani, storhetsvansinne.
Att, ja.
Och då får man ett annat lidande på köpet, och det är förföljelsekänsla. Alltså man får en upplevelse av att de som inte håller med om att jag är Guds like, ja, men de är mina fiender. De förföljer ju mig, de är ju kritiska mot mig. Så att i, som läkare så vet man att när en person lider av storhetsidéer, så får man också förföljelseidéer. Man tror att alla tänker på mig, de hyllar mig i triumf, eller de förföljer mig med hat. Mm. Men jag är hela tiden i centrum. Och då undrar jag, kan du känna igen den typen av problematik med rädsla för omgivningen? Ängslan?
Alltså med, vad tänker du med rädsla om omgivningen? Att det...
Jag tänker på att Åsa Waldau inte gick på föräldramöten till sina barns klass, eller handlade på ICA, eller att hon, det reste sig ett plank runt huset, en mur.
Alltså det där är ju någonting, alltså om man tänker när jag kom till Knutby, och så här, då var ju Åsa en som var ute och rörde sig i samhället.
Ja.
Då var hon ju liksom, och hon var ju liksom Tupperware party, och det var kryddparty, och det var liksom sånt här. Men då var hon ju också i liksom att vi ska evangelisera, och vi ska nå ut med människor, och människor ska bli frälsta. Sen så är det ju så att egentligen, ja, det är ju första vändan är ju innan mordet, då hon stänger in sig själv. Och det är ju då också hon tänker att hon ska dö. Eller då vi tror att hon ska dö.
Varifrån kom den idén?
Det är ju från hennes dåvarande man som den idén kommer. Sen så efter mordet så kommer hon ju tillbaka och liksom, som det heter, räddade församlingen då, inom situationstecken. Sen så är det ju några år så här, så jag i boken har valt att kalla det för frihetstiden, några år som liksom hon mer eller mindre säger, lev nu, gift er, skaffa barn, utbilda er, spela spelet att det allting är normalt, att vi är en normal församling. Någonstans runt 2008 börjar det här liksom stängas igen då. Och då är det också så att jag kan se att hon blir folkskygg liksom.
Mm.
Det börjar ju med att hon ordinerar några av oss att vi ska bygga ett, och inte bara bygga liksom, sätta upp ett staket, vi ska bygga en mur.
Mm.
Så vi murar ju upp en hög mur med liksom lite träinslag och så i, som är över 2 meter hög liksom, mot hennes svärföräldrar. För det är dem hon framförallt är, jag ska inte säga framförallt, men hon riktar en djup besvikelse mot sina svärföräldrar där.
Varför då?
För att hon kom ju dit som från ett liksom nyskild från en problematik i Uppsala pingstförsamling någonstans tidigt 90-tal där. Och det hon liksom började tala om är att, ja, men liksom, återigen där, de borde ju förstått i anden, det vill säga de borde hört Gud och förstått vem jag var. Men trots det så gav de sina döttrar dyrare julklappar än vad de gav mig. Trots det så kunde de servera kanelbullar när de visste att jag inte tyckte om kanelbullar. Sådana här idéer.
Det var värt en hög mur.
Det var värt en hög mur. Och så kommer jag ihåg en gång så då fick vi panik för hennes svärfar fick jag vet inte, han skulle elda ris eller något sånt där. Och hon klarade inte av röklukt. Och att det blåste mot hennes hus. Liksom. Hon såg ju det som att han gör ju det här av ren, skär, illvilja och ondska. Liksom, han ska röka ut med, ur mig ur huset ungefär.
Det är vad jag menar med förföljelseidéer. Mm. Att man tror att allt är riktat till mig. Jag är i centrum för allting. Ja.
Så var det ju verkligen.
Det som kom när Knut blev känt i media, det var ju att det blev känt med de här partnerbytena, att Åsa Waldahls man levde med en annan kvinna, att Åsa sen hade, när Helge berättade sin historia, att de hade haft en sexuell kontakt och så vidare. Och då blev det ju i media den här idén att det var någon slags sexsekt som ni var. Medan det i själva verket också kunde vara tvärtom. Celibat. Vad säger du om de här?
Jag tror faktiskt det var dig jag hörde förklara det här på ett väldigt bra sätt en gång. Då du sa att på grund av de andras höga moral så kunde den här låga moralen passera. Alltså man måste komma ihåg att vi kom ju in, de flesta av oss, från en frikyrkobakgrund. Alltså vi, liksom, det Åsa predikade när jag som slutet av mina tonår möter henne, det är ju att hon talar om att onani är synd, sex före äktenskapet är synd, som kvinna ska du inte ha för korta kjolar på dig, du ska inte urringa på dig, som man liksom, det var ju en väldigt hög moral, mycket mycket högre än vad liksom en standard i samhället, om man säger så. Och det är ju den standard vi eftersträvade och levde. Och det är därför jag tror då liksom att i ett forskande liksom kring det här också där runt, liksom när vi kom till Knut, så var det ju också så här att vi liksom, någonting som Åsa undervisade om som jag tyckte var bra, det var ju också att hon tryckte på att lev nu inte i parförhållanden. För att, och jag kunde ju se det i vissa sammanhang liksom, att man hade en ungdomsgrupp i en församling, det var liksom ett gäng som hängde ihop och sen började det bli par som bildas där, och rätt snäll så började liksom vissa lite grann hamna utanför vissa umgängen, för det blev liksom, ja men den är singel och då var det inte så roligt för 50 julet på en parmiddag liksom. Så jag tyckte det här var sunt och bra. Och jag tror att
Vad sa du? Par, man, om man var par så skulle man ändå inte hålla ihop som par, eller?
Man skulle självklart hålla ihop som par, men man skulle göra det på sin egen kammare, om man säger så. Alltså, vi var måna om att, det var ju till och med så här, det här talas ut och framförallt i teamet kring Åsa, eller liksom det annan inre kretsen kring Åsa, att när vi är hemma hos folk, ni två gifta, ni sitter inte bredvid varandra. Utan ni sprider ut er. För vi ska inkludera människor. Här ska inte en singelperson känna sig utanför. Och jag kan fortfarande tycka att det finns något klokt och bra och omsorgsfullt i det. Men det var väl också det som gjorde att det tog mig så otroligt många år till att förstå att Åsas drivkraft var sex. Och det hade att göra med att hon liksom, hon hade ju liksom, och det var ju till och med så att hon kunde sitta och prata om att hur viktigt är det egentligen med sex liksom. Det är ju där hela fokuset i samhället finns. Men vi har ju ett högre syfte. Och där kommer ju också in det här som vi börjar tala om, liksom en ren kärlek. Det vill säga, en ren kärlek skulle vara att man som liksom, jag är gift med min fru Emma, men jag ska kunna liksom krama om min syster X utan att det finns något sexuellt eller orent i det. Och där börjar det ju också en normförskjutning komma in mer och mer och mer. Och där liksom blev också, alltså liksom, och där vet jag att i kretsar som jag inte har rört mig, utan det här har jag fått reda på efteråt, att till och med i vissa sammanhang i Knutby som man liksom talat om, att det kanske är så när vi kommer till nästa rike att man kan ha sex med vem man vill. Alltså om, alltså sådana här resonemang. Och jag tror att jag hade nog liksom, jag hade reagerat på det. Och
many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och Kim Vincent hade skrikit rakt ut om han har hört det, kan jag säga. För att liksom vissa av oss var på något sätt också lite mer teologiskt bevandrade, så vi hade reagerat på såna en sån sak, säger jag med viss försiktighet, för det finns andra teologiska avarter vi inte reagerade på. Men det fanns sådana normförskjutningar, helt klart.
Alltså det brukar ju bli så erfarenhetsmässigt när det blir sektbildning och man sluter sig. I vanliga fall så kanske människor har lite spännande äventyr med någon här eller någon på jobbet eller någon utom. Men här ska ju allting ske inne i det här liksom slutna systemet. Och då brukar det bli så att de ledande börjar inleda otillbörliga, skulle man väl säga, eller hemliga förhållanden. Och då tänker jag, Emma, kommer du ihåg att du och jag har lovat att vi skulle ju ta upp en bok, Knutby?
Just det.
Som Jonas Bonnier kom med, jag tror var förra året, och vi har inte gjort det.
Nej.
Och när vi nu pratar om, vi är inne på det här med sexuella relationer, så kommer jag att tänka på den boken.
Ja, inte helt osökt som sagt va. Nej, men precis, det har vi pratat om. Och vi har pratat om flera gånger att vi ska ta upp det, men varenda gång så hamnar det liksom bortanför. Nej, men det är väl lagom att ta det nu. Jag har läst den. Och eftersom vi pratar just om det här med det sexualiserade liksom, så i mina ögon så är den här boken, jag tycker inte att den är, det är ingenting jag känner igen mig i. Historien får inte mig att känna att men han har lyckats att berätta våran berättelse, utan just det här som Peter pratade om, att det finns verkligen två sidor av det här, och han har liksom på något sätt, tycker jag, bakat in sex i alltihopa på ett sätt som jag inte känner igen i helheten. Det fanns på sina håll, precis som Peter beskriver, och det fanns normförskjutning och så vidare, men språket och stilen som han beskriver är inte alls vad du hittar i den frikyrkomiljö, om man nu ska säga, utanför att det var en sekt, liksom fanns, och det språkbruk vi hade och det sätt, för det är ändå så att även om det fanns de här bitarna bakom, liksom gömda för de flesta andra, så levde resten av gruppen i en helt annan, alltså den vanliga tron på sex för äktenskap och de här bitarna. Så att han målar väldigt mycket upp, tycker jag, en sexualiserad bild av Knutby.
Ja, men så är det. Och det är lite knepigt därför att boken heter Knutby. Han har karaktärer som heter Sindre, Kristina, Eva, Mikaela, Peter och så vidare. Han har gett Helge, Helen och Savalda och Alexandra, Patrik andra namn. Men jag har pratat med personer som lätt känner igen vem han eller hon ska föreställa, och som har faktiskt farit illa av det. Så att jag ser ju att det är ett etiskt problem när några är väldigt illa traumatiserade i den här tragedin. Och för mig är det uppenbart att Jonas Bonnier inte är förtrogen med den religiösa grunden i det hela. Utan han beskriver en frivol, promiskuös, lättsinnig...
Jag har ju inte läst den.
Nej.
Så, men vad är syftet med boken?
Det är en roman.
Ja.
Det är en underhållande roman som jag lyssnade, kommer jag ihåg, på en intervju i det här kulturprogrammet Babel, där han beskrev att han hade nog läst att, jag menar, det finns ju förundersökningar, det finns tidigare böcker, reportage, intervjuer. Jag tror han satt i Florida och plötsligt kom på att det är så här det har varit. Så då, när man sitter långt ifrån och tänker sig in i, så att det är väl en författares drömmerier och fantasier och föreställningar runt det här, tänker jag.
För min, jag har ju bara boken och legat hemma, så jag har ögnat in lite grann. Och min känsla är ju att han har gjort det misstaget som jag tycker många gör när det gäller Knutby. Det är att han har glömt bort att det är människor det handlar om. Han har gjort det till någon slags rollspelskaraktärer. Och utifrån, liksom, utifrån det så kan man liksom... jag vill säga, han gör samma fel som Åsa Waldo gjorde. Han leker med de här människorna. Han sätter in dem i sitt eget dockhus och skapar sin egen lilla värld. Och där, i hans värld, så har han liksom mixat det med Paradise Hotel på sitt sätt. Liksom. Och jag kan bli ganska upprörd över det där, för att... kommer självklart få sånt som kritiserar mig och med min bok och tycker saker om det. Och det får man göra, liksom. Det är inte det jag säger. Men just det här att när man glömmer bort att, precis som du säger, att det finns människor som blir sårade här utav det.
Som känner sig liksom väldigt illa berörda av att, oj, nu kommer jag, det framställs jag på det här sättet. Och så läggs sten på börda. Sår rivs på sår.
Och det är därför, för det finns de som redan nu har liksom kritiserat mig för att jag släpper den här boken. Och då är liksom, man måste ju självklart då liksom reflektera liksom. Och det jag har liksom landat i att, ja, fast jag har ett syfte med det. Och då kan jag motivera det. Men min känsla med den här Knutby-boken av Jonas Bonnier är att...
En roman.
Det är en roman vars syfte är att roa. Och det kan nog finnas ett kommersiellt intresse också. Och då tycker jag... alltså en roman skriven om associerar inte till något verkligt. En deckare kan vara jättespännande, men att associera det till något verkligt, det blir smaklöst, anser jag.
Kan man gå ifrån det till andra personer som har skrivit om Knutby, som och det är tre religionsvetare som kom in för att studera er med så kallad metoden, deras metod kallades deltagande observation, som Liselott Frisk, Susan Palmer, Sanna Nilsson. Det var ju den gruppen, Susan Palmer, som bjöd in er till Kanada i slutfasen. Jag tänker, vi närmar oss upplösningen, och i deras roll i den här Knutby-tragedin tycker jag är intressant. För de kom ju in med ett vetenskapligt perspektiv.
Alltså jag har ju funderat mycket på det där, för att hur man ska... jag menar på att det finns ett väldigt viktigt syfte att bedriva forskning från olika perspektiv när vi kommer in på sekter, sektbildningar, inte minst sekttendenser.
Kallade de mer för en sekt?
De kallar ju inte oss för en sekt, och de använder inte det överhuvudtaget i sin forskning. Jag har pratat en del med Liselott om de här sakerna, och jag såg faktiskt en annan sekt.
Det har jag också gjort. Det
finns en annan sekt, nu kommer jag inte ihåg, jag tror om de heter Österns ljus eller något liknande. Som egentligen ett nätverk som de här forskarna är anslutna till, som heter Cessner, så såg att den sekten har valt att ta med han som är ledare för Cessner, och han har liksom använt sig i filmer och så som en slags han använt sig i det fallet som liksom att vi är rumsrena.
Vilka vi?
Den här sekten det handlar om, det är en kinesisk förvridning, alltså, av kristen. De tar ledaren för Cessner.
Jag tyckte sa att de var med i ett nät, tillhörde ett nätverk.
Ja, alltså vem? Liselott och Susan och de här tillhör ett nätverk som heter Cessner. Jag är inte exakt insatt vad det innebär. Ja. Och Cessner jobbar just med att forska på det de kallar för minoritetsreligioner, man använder inte ordet sekter. Och då bara konstaterade jag att i ett annat sammanhang, så ledaren för det här, en italiensk kille, Han använder sig av den här sekten som någon slags garant för att titta, forskare är ju här, så det här är inget farligt. Mm. Och det är där som det kan bli komplext, tycker jag. Samtidigt som jag menar på att det kan finnas ett forskningssyfte liksom, på något sätt, att komma in från ett annat håll och liksom, så här, lära sig saker. Men det är ju lite, jag har funderat mycket på det, just hur det blev för oss när vi åkte över till Kanada. Åsa föreläste på ett universitet där, eller föreläste, hon svarade på lite frågor. Och då var det ju två yngre tjejer som de connectade med Åsa liksom. Och jag kände igen det där i deras ögon som jag själv en gång hade upplevt liksom, vid första mötet med Åsa. Och då har jag bara tänkt på det, att hade inte det varit att jag var så trygg med att vi är i slutet av någonting här, så hade jag det inte känts bra. För att det var liksom tal om att men ni kanske ska komma till Sverige och hälsa på oss, och de måste säga att det skulle vara jättespännande. Och vad hade det kunnat resultera i?
Jag kan göra en jämförelse med på läkarsidan som jag kommer ifrån. Då har vi, även när man publicerar sig i läkartidningen, så skriver man alltid efteråt jäv, eller liksom, finns det någon... Var har man själv för förankring inom det ämne man har belyst? Mm. Och skriver man och publicerar sig vetenskapligt om religion, då tycker jag det vore väldigt intressant att veta, att deklarera, är jag som religionsvetare, är de här som studerade i Knutby, tillhör de själva någon religion? Tillhör de själva någon troslära? Så att man liksom ser varifrån de har sin utgångspunkt.
Mm. Nej, men jag tycker att det är, alltså det är också så att det här är ju inte ett oviktigt ämne att forska omkring.
Det är verkligen inte.
Och därför, men det är ju som du säger, att det är väldigt viktigt. Och jag är ju fortfarande så här, det finns flera av de saker de har sagt och så här, som jag tycker inte, jag kan tycka är intressanta infallsvinklar också. För att det är också så här liksom, bara för att någonting är annorlunda behöver det inte vara destruktivt liksom. För det kan också bli en slags, det finns en stor fara med en situation som Knutby, och det är att det är som undergräver någon slags religionsfobi, vilket jag menar på blir negativt. Att man kan säga, men titta, jag har sett på en del så här, kan det vara till och med på eran sida, sektpoddsidan någonsin, som det borde man inte bara strunta i alla religioner, eller ska man inte lägga ner alla frikyrkor. Jag tror att pingströrelsen är väldigt rädd att Knutby ska liksom skvalpa över på dem. Man måste komma ihåg att Knutby är väldigt långt ifrån en pingstförsamling. Och jag kan tycka att det finns någonting liksom att i ett sekulärt samhälle, som att liksom vara noga med att förklara att bara för att det är en religion eller en trosutövning eller någonting som skiljer sig från normen, så behöver det inte vara destruktivt eller negativt.
Men om det förekommer mord, om det förekommer barnmisshandel, om det förekommer traumabaserad, det här krossen och så vidare,
så är det ju odiskutabelt negativt.
Ja. Kan man säga att det är en ny religion eller en minoritetsreligion? Ska man inte ta etisk... Det var nämligen den diskussionen jag hade med Liselott Frisk. Att man måste ta... Som läkare i mitt, så tar man ju liksom ansvar för vad händer med människorna. Man tar inte bara ansvar för att det är ett intressant narrativ, det är Kristi brud, mystik och så vidare, utan...
Ja, nej, men det är som jag belyser i boken, att jag tycker det fanns en naivitet där som man behöver nog ställa sig frågan, att var det här, eller man bör se, det här var inte riktigt bra, tycker jag.
Hur nära var de i sitt deltagande? Bodde de på spa? Var det någon som kom dit och sov över? Eller hur nära kom de i sin...
Nej, men det var ju den typen av forskning de bedrev, att komma nära. Det var ju så den typen av fältstudier, tror jag de kallar det, som, den handlar ju om det, om att vara med för att se vad händer, vad sker, att komma nära. Så att det var ju hela deras syfte och tanke, som jag förstod det.
Får jag bara säga, jag tänkte på när du berättade om det här med Kanada och de här två tjejerna, så är den bilden med i boken. Det kan vara lite intressant att veta just med de här tjejerna som blev så tagna utav Åsa. Den är intressant och otäck.
Det som hände i alla fall, det var ju något ovanligt och som jag tycker stort, att ni själva tog liksom steget att säga ifrån och bokstavligen avsätta de högsta ledarna i sekten. Och det är ovanligt. Och den uppgörelsen, den satte ju igång när ni var i Kanada.
Ja, den var faktiskt igång innan Kanada. Det var ju så här att när Urbans förehavanden med framförallt den här yngre tjejen kom fram. Det var ju...
Förehavanden?
Ja, alltså han är ju dömd idag för sexuellt utnyttjande av personer i beroendeställning. Och det var ju en tjej som vid det tillfället var 17 år gammal. Det är en väldigt kraftig bidragande orsak. Men det är inte den enda kraftiga bidragande orsaken. Jag tror att den är kanske minst lika viktig punkt är att Patrik, Åsas för detta man, blev klassad och behandlad som fel av Urban. Så att han fick smaka på den medicinen och förstå vad det innebar. Vilket gör att han vaknar upp inför att det här är inte sunt. För att han är så avgörande för att allting ska brista, ser jag. För att hade han inte gjort det, då hade Patrik fortsatt att liksom hålla fast vid sin övertygelse han hade innan, då är risken stor att jag hade nog kunnat få med mig ganska många därifrån. Men jag tror att det kan finnas en liten grupp på 10-15 personer kvar i sådana fall. Så det tror jag var helt avgörande, de två faktorerna.
Kan man säga att han var också avgörande för att Åsa kunde få den här särställningen?
Ja, han och fler med honom, alltså han var det, jag var det, hans föräldrar var det. Alltså vi är många som har möjliggjort för att hon, det är som någon tydligt sa, att det hjälper ju inte att du går omkring och tror att du är Kristi brud. Det är ju när andra tror det som du får din position.
Så är det.
Men jag kan ju se att hans person höll upp otroligt mycket, för han var så dedikerad och så stark i det och så övertygande.
Ja, och det var det som var lite knepigt för oss utomstående som visste att de levde separerade med de bedyrade att de var en lycklig vanlig familj. Och det är det jag menar med att vem var Åsa utan Patrik och den här påstådda vanliga tvåbarnsmamman, den här trevliga. Det var ju den persona hon visade i media efter mordet.
Och det är ju så att han var, det är ju intressant, för han hade ju liksom, jag tror, som jag känner Patrik, så hade hon inte hållit kvar honom, och hade hon inte styrt honom, då hade han ju försvunnit från församlingen. För han var inte särskilt intresserad av att gå på gudstjänsterna eller att liksom...
Nej, han hade väldiga frihetsgrader.
Han hade väldiga frihetsgrader, och han hade liksom inget... Det var ju det som kunde vara skönt att vara med honom, för då slapp man ju bara gå på gudstjänst, för han kunde göra annat ibland. Liksom. Så var det ju med han som person, så att hade han inte varit bunden till henne och den med barn och allting sånt, då hade ju det också sett väldigt annorlunda ut. Men i alla fall tillbaka till Kanadaresan, ja. Så var det ju så att varför Kanadaresan blir avgörande är ju att vi får isär Urban och Åsa, vilket gör att Urban höll sig ju inte till sanningen, och jag menar att Urban håller sig nog inte till sanningen idag heller, för att han är inte där än att han har kunnat liksom insupa och ta in fullt ut vad han har gjort, tror jag. Vilket jag inte heller egentligen kan säga att jag har gjort, utan det kommer ta sin tid att liksom få det på lätten att fullt ut trilla ner. Men så länge Åsa och Urban liksom, det som hände här på sluttampen var ju att Urban började tala om en ny uppenbarelse han hade fått. Och den här nya uppenbarelsen var att vi skulle se Åsa som Gud. Så nu var hon inte längre bara Kristi brud, nu skulle hon vara Gud, bokstavligt talat. Och det är baserat faktiskt på ett bibelord, där det står om det är när Aaron kommer, alltså Mosebror, och då får han liksom uppmaningen Mose får uppmaningen att du ska vara så som Gud för Aron. Så baserat på det så tyckte Urban på det. Och jag kan ju förstå varför han tyckte på det. För att Åsa sa Urban är oskyldig. Det är de här kvinnorna som har lurat honom. Så det passar ju honom. För han kände nog av liksom att det här köpte inte vi. Vi tyckte att så oskyldig är du inte minst han. Så han tryckte ju stenhårt på att liksom, nej, nu måste du lyssna på Åsa här. Och därför så var det så att i Kanadaresan fick vi se de här två. Så att Patrik kunde liksom tala Urban till rätta hemma i Sverige. Och mitt uppdrag var ju att hålla Åsa i frid på Kanadaresan. Där det tyvärr hände en massa otäcka saker också. Men det får ni läsa om i boken.
Ja. Vi börjar närma slutet även här, säger jag, så att ni får avrunda lite fint.
Min avrundning skulle kanske vara då att... Ja, men det är så uppenbart. En bibelvers här. Domaren, fångvaktaren. Mm. En bibelvers här. Aron, Moses. En bibelvers där. Alltså att man inte har Bibeln i sitt sammanhang, utan man tar som en vers och bygger upp de här egna idéerna. Liksom hänger upp dem på bibelkrokar på det sättet.
Det är ju det här som jag... alltså i min ambition att liksom, okej, varför skriver jag den här boken, vad är det liksom, vad är det man behöver prata om, som jag nämnde förra podden, så jag lyssnade på en annan podcast som heter Dålig liturgi dödar. Mm. Där två präster talar om egentligen om hur man ska se på Bibeln, och där de kommer in på just bibelsyn och så här, och jag är ganska fascinerad av hur de till och med säger nästintill, du kanske inte ska läsa Bibeln själv ens, utan den måste läsas, tas in i sammanhanget och i med traditionen. Och för att hålla på, alltså det är här jag kan se att viss kristendom lever väldigt farligt, för man rycker bibelord, plockar de här och där, och så klistrar man ihop dem efter sitt eget tycke liksom. Och sen så bekänner man sig till att jag är bokstavstroende och jag tror att Guds ord är ofelbart. Och jag konstaterar att i väldigt många fall överfaller så här att man rycker de bibelord som passar en. Sen finns det andra bibelord som att nej, men det där är inte så viktigt, och det där är till gamla testamentet eller, och så vidare. Och det är ju det jag kan se, att jag gick ju ens ett år i en bibelskola inom pingst. Men
var då någonstans?
I Kristinehamn. Ja. Och tittar jag tillbaka på det, så var det ju det är ju ingen som någon gång de liksom förklarade, det här måste ni tänka på när ni ska predika. Så här måste ni dubbelkolla bibelord. Så här måste ni liksom, så här kan man bli trygg med att man håller sig till läran. De här effekterna kan ni få. Tvärtom så var det var en pastor där som han till och med uppmanade oss till att alla som har en bibel kan vara bibelforskare. Och liksom, bibeln är full av skatter och hemligheter. Och det är en skattjakt där vi kan hitta nya hemligheter och nya uppenbarelser. Sen hade han en undervisning som handlade om att liksom änglar gick in till människor och skaffade barn tillsammans, och det kom ut jättar, och sen så förklarade han hur de här jättarna fanns. Och det var ju liksom som att, det var ju någon slags blandning av liksom Sagan om ringen och verklighet och hej och hå liksom. Och så sa han att om ni rundar bibelorden lite i kanterna, då kanske ni får tag på nya uppenbarelser. Och det här var ju liksom hela grogrunden. Både jag och Helge tog ju till och säga, jag älskar den pastorn. Han var så inspirerande, och en liten söt farbror liksom, som var så han drog verkligen, jag var verkligen berörd av honom. Sen kan jag säga att
en storyteller skulle jag säga.
Ja, men han var ju det. Och jag lägger självklart ingen skuld på honom för Knutby, men jag kan se att han krattar manegen för det. Och det är där jag kan se att det är så viktigt att framförallt inom karismatiken, för i det karismatiska så är det så känslomässigt starka upplevelser, vilket gör att det var en artikel som skrevs, eller en intervju som gjorde nyligen med mig, där jag sa att jag jämför karismatik med förälskelse, och det finns ett skäl att vi säger ju att kärleken är blind, Man har sett människor som blir djupt förälskade i någon och sen så går de in i ett förhållande och säger som att den här kvinnan eller den här mannen är inte bra för dig. Men förälskelsen gör att jo, men han är, det är liksom wow. Och på samma sätt kan det bli när du går in i en gudstjänst och där står den här pastorn och han predikar och han är liksom inspirerande och det, och alla är med och allt är wow och allt är underbart och sen kommer musiken och du blir berörd och du kanske till och med har en liksom tårar eller skratt eller liksom starka upplevelser kommer. Och då tappar man det kritiska tänkandet väldigt mycket. Och här kan jag ju se lite grann som jag har tänkt om min bok. För jag funderar så här, varför hamnade just jag i Knutby? Varför blev jag sektledare? Varför sitter jag här snart 50 år gammal och är en dumd brottsling? Vad är det som är fel på mig? Och då har det varit så otroligt befriande med alla mejl, alla sms, alla messenger som har skickats av många jämnåriga som säger det kunde varit jag. Mitt sammanhang ser ut så här. Och här är jag, ja, här kan jag känna liksom, jag får nog säga, jag vet inte vad jag ska sätta för, men nästan som kraft eller vrede. När jag märker liksom alla dessa människor som är av sig, jag blev sårad i den här frikyrkan. Jag blev sårad i det här kyrkliga sammanhanget. Jag har försökt prata med de här pastorerna. Jag har hört av mig till ledningen i det här samfundet. Och genomgående så möter man det som en vägg att prata in. Mm. Pastorer som säger, jag förstår, men det här skedde för ett år sedan så nu kan vi inte göra någonting. Eller, men allt var ju inte dåligt. Eller, alltså jag har varit helt fascinerad över att det verkar som, liksom, jag vill ju på något sätt med den här boken säga att jag, liksom, förlåt. Jag är jätteledsen för hur det blev. Och sen kan jag bli så frustrerad över att jag kan märka i många andra sammanhang att det sitter så djupt inne. Att bara säga, ja, vi ser att vi kan ha en viss delaktighet i att det som skedde i Knutby skedde. Och det som så många människor skulle behöva är bara ett förlåt. Inte att man liksom säger att vi var delaktiga i ett mord, utan bara ett förlåt.
Jag skulle vilja säga förlåt för det här och det här och det här. Ja. Att man visar vad det är man ångrar.
Precis.
Så att man även preciserar det här och det här ångrar jag. Vi skulle inte ha gjort så. Där tänker jag. Där
Hinner jag säga en sak till innan?
Ja, verkligen.
För det finns också någonting som jag skulle vilja att man liksom börjar prata om. Och det är sekttendenser. Sekter. Krasst är jag landet så här. Knutby blir en sekt någonstans. 98, 99. Mm. Då finns en sekt i Knutby. Mm. Den sekten är otroligt svår att nå in i.
Ja.
Jag vet inte riktigt hur man gör det. Liksom. Mm. Men sekttendenserna, de fanns tidigare. Och det är det som är så viktigt, att man börjar agera och se sekttendenser. Och det är också därför det är så viktigt att man som olika, och nu talar jag om kyrkliga sammanhang, erkänner att det finns sekttendenser. Och att inte vara rädd för det, så här, vi har sekttendenser inom våra sammanhang, precis som man har inom företag, måste prata om att vi har problem med genustänket, eller vi har problem med miljöfrågan, eller vad det nu är. Bara erkänna, här är någonting vi måste vaka över. Och att man också måste förstå, jag pratade med en journalist som är jätteinsatt i det här ämnet, och då frågade jag så här, för då sa jag lite slarvigt, ja, det är kanske framförallt de karismatiska och mer radikala sammanhangen som behöver titta på det här. För vad jag vet så finns det inte på den liberala sidan. Och så tystnade jag bara för att få höra att jo, och så visar hon på exempel på den liberala sidan. Där det också är personer som får för stor plattform, och rätt som är så har man skapat en sekt även på den liberala sidan. Mm. Så jag landar i att det finns inga sammanhang är immuna. Och de som lever farligast är de som säger att vi kan inte hamna i sekterism. Så att det är något jag bara skulle vilja få som att folk tar med sig. Framförallt kyrkliga ledare. Erkänna att det finns sekttendenser hos er, så kommer ni bara se dem och kan stoppa dem i tid.
bra slutord. Alla sammanhang med oss människor kan drabbas av sociala sjukor. Och det är de säckpodden handlar om. Tack Peter, det var så intressant att få inifrån perspektivet.
Tack Peter, och innan vi slutar så ska jag också säga som jag gjorde sist också, att vi kommer att ha ett program med Peter där ni som lyssnare som då kanske har läst boken eller utifrån de här avsnitten vi har haft med Peter har frågor, vidare frågor omkring de här ämnena. Har ni de frågorna så kan ni mejla dem till sektpodden@gmail.com och namnge dem med QA fråga Peter så att vi kan samla dem och så får Peter komma tillbaka längre fram och svara på de frågorna. Och sen ska jag också flagga för att gå in på Facebook, gilla oss, dela, gå in på Instagram och gilla oss och dela också där så att vi kan sprida sektpodden vidare. Tack för idag.
Tack.
Tack Ben.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.